I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Helvete, Olsson. Vad har hänt?
Med vad?
Ja.
Ja, men det är ju
håret.
Eller coronafrisyr. Ja. Coronafrisyr igen. Men nu fick jag sms från min frisör, Rockabilly Bobo, häromdagen. Att han öppnar igen. Han stängde i december på grund av pandemin. Så därför. Men det är väl en sån look man ska ha nu, kan jag tänka mig. Jag menar, tittar man nu, Göran Greider är ju med överallt. Han har ju, wow, sån där, så, wow, står liksom bara rakt upp i sin skalle på vissa ställen och sånt där. Ja. Så att ja, det är liksom sån...
Ja, det är han Anders Ankan, eller man heter Johansson, han har väl också så åt alla håll och kant då.
Ja, men han, tju, kan man det så gör han lite så och så lite si och så. Han har ju lite mer hår än vad Göran Greider och jag har. Men Ankan platsar ju inte i kulturkretsarna med den frisyren. Han är nu, ja okej, på spåret. Det kan väl ha en viss gräns.
Ja, jo, han är men, bland oss det fina folket. Är det inte det? Eller ja, kanske på gränsen.
På gränsen, ja. Jag menar, det är inte som gör en grej då. Han var ju med i halva Ulf Lundell-dokumentärerna ute och gick med hunden och gick och nynnade på Lundell-låtar och sådär. Men ja... Jag tror den dokumentären ville göra Ulf Lundell till, det var mer kulturmänniskor än det var, ja, rockmänniskor, typ. Så. Vad sa du precis innan? Du nämnde någonting där med frisyr.
Nej, jag bara...
Jo, du lurade mig att titta på Jönssonligan. Den,
jag lurade inte. Snö.
Det, jo.
Det är väl mera, tror jag det... men så här, är man film... Resens, du är ännu finare. Du är något finare, tror jag.
Ja, det är jag.
Filmvetare, eller vad hon var.
Precis, jag skulle säga. Jag kan vara filmvetare. Ja. Jag ska bara jobba på den där jobbiga skånska dialekten också, så som har ingen begrepp.
Och då ska man ju se den nya Jönssonligan med tanke på hur det har satsat.
Ja. Okej. Då kan vi säga lite snälla att det var du som tyckte jag skulle göra det då. Och det insåg jag att jag hade, borde jag ju, om jag nu vill bli en fin filmvetare, så måste jag ju se den. Där är ju Ankan med i den filmen.
Ja, det sitter bara jag.
Det
ser,
tog lång tid innan jag kände igen honom. Mm.
Ja, för han
hade inget skägg, inga glasögon.
Och inte håret på svaj heller, nej.
Nej.
Samma sätt, nej. Men, och jag, vad tyckte du?
Ja, för det är lika bra att erkänna. Jag får se om det. Efter 20 minuter somnar jag. När jag vaknade så var det något helt annat. Nej, det var eftertexterna. Jag vaknade till eftertexterna.
Men för att du var trött eller för att du...
Det kan ha varit en kombination av mycket som har hänt. Att min mamma gick bort och lite jobb och sådär. Och plus att jag fattar faktiskt inte vad den handlar om. De planerar en kupp, så mycket det begriper jag. Men det har de gjort i alla filmer. Men jag förstod liksom inte vad det gick ut.
Det är inget som förstår. Så det behöver du inte... Det behöver du inte skämmas för. Nej. Och det blir bara värre. Om du somnar efter 20 minuter ska jag säga att det blir värre. Svårare att förstå ju längre du kommer.
Jaha. Men du sa att Tindra gav upp ganska tidigt.
Jo, men hon är ju 7 år.
Ja, men jag sa det till en annan filmmänniska. Vi kan kalla honom Mats Bråstedt, kollega och vän.
Och fågelskådare.
Jo, ja, och fågelskådare, ja. Han var ute på Gärdet och tittade efter en härfågel häromdagen.
Inte en damfågel alltså?
Nej, här.
Ja, här.
Då skrev jag, men vad fan, jag tyckte jag såg en därfågel på Kungsholmen. Oh. Och då svarade han att varfågeln har synts i Uppsala. Så vissa fågelskådare kan skämta om det, även om det är serious stuff med fågelskåderi. Nej, då sa han i alla fall, men Mats, det är en barnfilm. Ja, men ska inte de då vara enkla? Ska inte de vara enkla och lättbegripliga?
Ja, det där är inte en barnfilm. Det finns inte... Jag har ändå två barn. Nej, det är ingen barnfilm. Det finns inga barn som... Men då det ska vara väldigt stora barn för att de ska hänga med i den. Det finns inte en chans i världen att... Ja, 7-åring är helt omöjligt, men det kanske inte är i målgruppen. Men även en 10, 11, 12-åring tror jag inte hänger med. Det tror jag inte. Sen, ja, skitsamma. Men du har ju i alla fall sett, det jag rättare sagt, du har ju inte sett den.
Nej, men jag tänkte nu ska jag göra det. Jag ska se den. För att hade den gått på bio och varit förhandsvisning, då hade jag inte gått och sett den. Så tänkte jag, jag får titta på den.
Men ditt hår förde oss in på Lundell. Den har du alltså sett?
Ja, den såg jag. Det var väldigt kul första avsnittet. Det var mycket gamla bilder. Du vet, fotografen Joakim Strömholm, han plåtade redan de här kompisar när de var typ tonåriga. Eller blev. Så att det är väldigt mycket dokumenterat. Det är rätt fantastiskt att se de människorna som är i boken Jack. De lever ju och intervjuas. Och så. Det är rätt kul. Sen spårar det fullständigt, tycker jag, med, när det är massa kulturmänniskor som jag tänkte, har de lyssnat någon gång? Och det blir lite komiskt när man i nyheterna precis har sett eller läst om Stefan Löfven ute i handeln. Och sen ser han avsnittet av dokumentär. Då kommer Löfven och visa tavlor han har köpt av Lundell. Och att han läste Jack fem gånger i sträck när den var ny. Lite som var lite svårt att se kanske.
Mm. Det här, Olsson, ser du? De där. Det är Lundells tavlor.
Jaha.
Som jag har köpt.
Titta vad nära.
Ja, nu ni som kan se. Ja, det du han har målat och så. De har köpt på någon galleri i Båstad.
Ja.
Minsann.
Nice.
Mm, det är jag.
Då är du en liten Lundell. Känd.
Nej, men jag kan ju säga så mycket som att jag läste ju böckerna då när de kom. 80-talet va? 70-80-talet.
Jack kom ju 75.
Ja, exakt. Och sen så, ja, under den svängen han släppte sina romaner. De läste jag. De gillade jättemycket. Det var ju ett nytt språk också. Får vi inte glömma. Som kom i alltså skrivspråk.
Ja.
Som vi inte hade sett innan. Som jag älskade. Och som man sen försökte apa efter såklart. Och gjorde det helt värdelöst. Men det gillade jag. Och sen så lyssnade jag till och med på musiken. Jag hade ju skivan Rip Rap, tror jag det hette. Kan det heta så?
Mm.
Och ja, Öppna landskap var ju en landsplåga på slutet på 70-talet, på 80-talet, va?
Ja, det var den. Jag vet, men då bodde jag i New York. Men det är ingen ursäkt, jag vet den var det. Så.
Men ja, min favorit var nog ändå Snön fall.
Och vi med den... Långt.
Men det finns många som har Lundell så. Jag tror många har ju Lundell-favoriter ändå. Jag tror ju säkert att Stefan Löfven och allt de lirarna också lyssnade på Lundell. Men det var alltså för mycket, det var filmvetaren också med.
Nej.
Ja, man vet ju inte om det ska vara så. Nej. Fint.
Däremot, där hade jag glömt. Jag har glömt att prata med mina kompisar om att det är lite klipp från... De gjorde ju Jack. Ganska snabbt gjorde de en film. Janne Halldorf. Han var ju en delvis begåvad regissör. Men han var ju inte alltid... Ibland så... Jag vet, jag skrev en gång att filmmanusen kom till på baksidan av en servett på Vickan. Victoria var ju i stället då i Kungsan. Och han gjorde ju Jack och var lite klipp från det. Jag tänkte, åh gud vad det var dåligt. Jag minns det som att Jack blev en väldigt dålig film. Men imponerande ändå, och att den, jag menar, så mycket har gått igenom. Han nu är ju Lundell som en, nu älskar jag alla Lundell igen. Är det 25-30 år sedan det här med Fittstim var, när han var, ingen gillar honom, och så var det inställda konserter och allt det där. Men den jag kommer till, som det var många konstiga, Åsa Linderborg, före detta kulturchef på Aftonblad, låg i en soffa och lyssnade, nynnade till någon låt med Lundell. Lite konstigt. Spännande scen. må jag säga. Men samtidigt var en Sigge Eklund med. Jag vet, han tänkte, jaha. Han har jag bara sett i Alla mot alla, Filip och Fredriks program. Och så vet jag att han har en podcast också som är väldigt framgångsrik. Men jag har liksom inte, aldrig märkt i mina, så att säga, vänners musikkretsar som snackar, du vet, Sigge, när han liksom, han kan ju Lundell. När han analyserar låten så säger jag, jag visste inte ens att han gillade musik. Ja, mycket sådana.
Ja, det är fint folk, det ska vara fint.
Ja, men är han fint?
Jag vet inte riktigt vem som är. Jo, men jo. Han måste väl ändå tillhöra liksom... Nej, men om jag ändå är lite löst folk, som jag är lite så fångarna på fortet, brukar jag säga. Men Sigge och andra människor är ju lite finare, ja, så de är med i lite finare program.
Som Alla mot alla.
Ja, lite så seriösare, lite så kult. Så. Kult människor. Ja, men om man nu skulle bara göra en jämförelse. Men han är nog bland det fina folket. Ja. Du är ju också nästan där.
Nej.
Som filmvetare.
Jag är inte med på något. Nej. Ja, men det gör ju människor. Jag blev utnämnd till det för 5 minuter sedan.
Ja. Jo, så det, har liksom det var ingen som upptäckte det. Nej, men han är nog bland, jo, han är definitivt, och hon Lindeborg där som är också fina folk. Jag menar, hade folk, tänk om en sportjournalist hade skrivit det hon gjorde, och han eller hon hade ju fått sparken på dagen liksom. Och Fredriksson då, alltså,
ja, jag vet,
dramatikchefen och så vidare. Mm.
Statsteatern.
Men så är man där, så har man någon gång hamnat i det facket, så tror man är fast där, och då kan man nog bli en man eller kvinna i Lundell dokumentär, det tror jag nog.
Mm. Ja, hur hamnar vi där? Ja, det stod inte ens med men, i manus.
Men det blir ju så. Filmvetare vill ju ta upp detta, du som har sett den. Dokumentären ingår ju.
Ja, den såg jag hela faktiskt, men Jönssonligan. Men jag vet ju då inte att Thomas Alfredsson, regissör, han gjorde ju den Tinker Tailor Soldier Spy, som var en väldigt bra film. Men så vet jag inte riktigt vad han har gjort efter det. Och han var med i På spåret i fredags. Ja, nu du hånar mig säkert, men jag griper tag i sådana gamla halmstrån för att tänka att det var så viktigt en gång för länge sedan man skulle kolla På spåret. Och nu, jag tycker det är inte... Thomas Alfredsson var med tillsammans med konstnären Ernst Billgren. De satt i en bur som två äldre herrar och verkar tycka att det var skittråkigt att vara med. Jag satt i slut och satt där, så tyckte jag, sa jag högt, vad fan ställde ni upp för om ni inte tycker det är roligt? Jaha. Ja, lite så.
Jag ser ju inte På spåret så, men inte så ofta, väldigt sällan. Men våra lyssnare gör det, det kan vi komma till sen kanske.
Ja, jag tycker det, för det var en rolig.
Men Olsson, fin liten inledning av filmvetare Olsson, och vi får alla anledning att återkomma till denna vetare, för att vi vet också att ni gillar recensioner eller våra åsikter om filmer eller sånt vi har sett på TV och sånt. Med det sagt så är ni alla mycket varmt välkomna till det som är i podden som rimmar på
koden
nummer 401. Men allra mest välkommen, ni är alltid vår första lyssnare. Editor at large och High Performance Director. Jag heter Staffan Olsson. Och han hänger med oss mot 500. utgår jag från.
Ja, du, jag ska ta upp det sen vid något tillfälle. Du hävdar att jag har mixat med mobilen, men en dag så bara, det kom upp en gång om i fjol fyllda Staffan Olsson 9 år. På lördag fyller han 10. Enligt kinesiska...
Ja, då fattar du väl att du har mixat med mobilen.
Ja, men hur ska jag... Varför skulle jag vara...
Du, vi släpper dig, Olsson. Det fattar alla våra lyssnare förstår det. Att man ska hålla på och mixtra med mobilen. Jag är också på tal... Jag kan ha en spaning kring det också. Men det tar vi sen. Jo, du berättade ju senast i förra veckans jubileumsprogram att din mamma hade lämnat oss och då, jag vet att du har fått jättemånga reaktioner, fina reaktioner, så jag tänkte att du skulle berätta lite om det.
Ja, jag blev förvånad, glad och rörd över att så många, alltså det är tusentals människor som har gillat det jag la ut på Instagram, och jag tror upp över 400 personer, jag vet inte vilka de är, som har skrivit kommentarer och säger att i och med att jag har läst dig i alla år så känns det som att jag känner din mamma eller kände henne. Och det tycker jag var väldigt roligt. Jag kom, ja, herregud, hon har varit med sen. Kom på det, hon har varit med i krönikor sen när jag jobbade på nöjesredaktionen. Typ slut 70-tal sådär. Så hon har varit med länge.
50 år.
Ja, herregud. Och ja, det önskar jag. Nu har det ju gått, det var nyårsafton typ och en timme före tolvslaget som mamma somnade in. Och ja, det var ju som det var. Det var mycket att tänka på just då. Men nu känner jag, jag måste ringa och berätta detta. Att det var så många och sånt där. Hon hade tyckt det var jättekul att så många hade hört av sig. Och hon frågade alltid, vadå, vet de vem jag är? Mm. Ja, de vet vem du är, mamma. Alla vet vem du är som vi känner och sådär också. Så bara säga det uppriktigt tack. Det var väldigt rörd över alla fina ord som har kommit.
Härligt att höra. Bra att höra. Någonstans. Hur går det med allt, Olsson?
Det är mycket praktiskt. Vissa saker är enkelt att genomföra, andra saker är inte lika enkelt. Man får lära sig mycket, men då får man. Man får lära sig en massa juridiska termer, vad som är ett dödsbo, vad som inte är ett dödsbo, vad jag får göra, vad jag inte får göra. Eftersom jag är enda barnet och mamma, vi har inga andra släktingar, så är jag är dödsboet. Men i samtal med en myndighet så sa de, men du måste få ett intyg från dödsboet att du får handskas med detta. Men så då får jag få ett intyg för mig själv. Det är ju jag som är dödsboet. Ja, men vi måste ha ett intyg. Men så då får jag skriva ett intyg. Ni vet ju inte. Ja, men vi måste först veta vem du är, att du har blivit utsett till detta. Ja, men det är jag själv i så fall som utser mig till detta. Inser ni inte hur löjligt detta låter? Ja, men så är reglerna i alla fall. Där går vi upp. Jag får ta nya tag på detta.
Men jag kan ju intyga att du är du då.
Sorry. Ja, men så kan du skriva här med intyg, här med utser jag Mats Olsson till handhavare av dödsboet.
Mm. Undertecknade lite fint. Min podden kompis Mats Olsson kan skriva. Ja, du får kämpa på med myndigheterna. Det är nog inte världens enklaste. Hoppas att det löser sig på något jävla vis så fort som möjligt. Jag tänkte vi skulle börja ändå med... Vi kan prata skid. Det är ju tittarrekord på Tour de Ski.
Ja, men det är ju det bästa som har hänt skidsporten. Det har ju fått mig intresserad. Det var väl där Charlotte Kalla, när hon slog igenom där. Det var väl Tour de Ski.
Jag gillar ju VM och OS och sånt, men jag har... Jag kan säga direkt att jag har nog aldrig hängt med i Tour de Ski. Jag har inte riktigt fattat vad det handlar om. Men du får berätta.
Nej, men det är ju spännande. Det är olika deltävlingar som är lite roliga. Det är stafetter, det är sprint och när det är långlopp så får man liksom extra poäng. Olika sportpunkter på banan och sen avslutas allting med den sista dagen när de åker upp för en nedförsbacke, alltså där man åker alpint, och det är mäktigt. Jag stod faktiskt upp när Ebba Andersson nådde krönet och Jesse Diggins närmade sig lite grann, såg det ut som, men de gjorde aldrig det. De höll avståndet hela tiden. Och alltså det är fruktansvärt. Jag kommer ihåg, ja, du och jag har ju en lång alpin tradition.
Ja, ja.
Ja, så en av två gånger har jag faktiskt gått upp för en sån backe det fanns, man kunde gå bredvid. Det var inte det lättaste.
VM i Sestriere 1999.
Ja, det var en gång. Men var det enda gången du var ute?
Kan ha varit något annat också. Ja.
Det kan jag säga att det var. Men i alla fall, det griper tag i. Sen var det också en sån fin taktisk triumf där tre svenskor låg och drog och drog och drog, och precis när de kommer fram till backen så släpper de bara för Ebba Andersson själv gå upp för backen, och det är de andra lite slutkörda, fast hon var tapper. Jesse Diggins, det måste jag säga, hon gav inte upp. Jag kallar henne Jesse Diggins, men hård, han säger Jessica.
Men du är ju inte ens, alltså jag förstår ju att det finns en dragningskraft som du nu är helt förälskad i detta. Och det sitter ju ändå över 1 miljon, och det är inte lätt i dessa tider, alltså numera, att få ihop det på en direktsändning, även om det var en helg och det är skidor och det inte fanns mycket annat att göra. Så att det är ju fantastiskt.
Men då är
väl killarna helt värdelösa. Svenska killarna, de är helt odugliga, va?
Inte riktigt. Det kom en ut som heter Oskar Svensson som jag nämner på söndag i Expressen som dök upp. Han vann en sprinttävling, tror jag. Och det var helt oväntat. Det var helt out of the blue. Och det är kul det också, va? Och de här människorna, de är roliga, de är öppna, de liksom... Ja, man lär känna dem på ett sätt som man kanske inte gjorde förr med skidåkare. Jag menar... Jag vet inte om alla gör det, men jag gillar Lin Svan, jag gillar Ebba Andersson. Men även den Oskar Svensson och Porma som var arg och stor och så. Någon där, det är liksom, men det är väl jag yngst. Det är väl därför de hackar på mig. Det får man väl tugga i sig då. Men jag tycker de är tönta som håller på och kör så. Liksom, någon ryss hade satt staven i hans skida så han stupade och sånt där. Jag gillar att de öppnar, de pratar och säger något och inte bara säger klyschor på något sätt. Så nu åker ju inte Frida Karlsson, hon hoppade upp så hon är skadad. Men hon är också bra att prata sådär. Det är en ny generation.
Är de oförstörda eller är de bara en ny generation?
Jag tror de är en ny generation, för några av dem har varit med ett tag. Men Ebba Andersson slog igenom när du var på OS i Blekinge där borta. Det var första gången jag såg henne. Och föll direkt när de intervjuade henne. Tänkte, gud vilken rolig människa. Ja,
alltså, jag har ju sagt det tidigare, tror jag, men där på OS i Blekinge hade jag ju... Det var ju lite konstigt, jag har ju fortfarande inte riktigt förstått varför och hur, men... Jag hade en liten intervjuhörna i det Sverigehuset där, och då fick jag, gjorde jag intervjuer med alla lite så, lite halvt längre, man fick sitta ner och så. Väldigt få sändes. Jag tror faktiskt att den gången så ville Femman ha med mig till OS mest för att det gav en massa rubriker och så. Men jag fick inte så mycket plats i tv-rutan. Men skitsamma, de intervjuerna är bland de roligaste jag gjort, för att dels för att jag inte var bortskämda jävla fotbollsspelare, och dels för att jag, man fick ju läsa på, jag hade inte så bra koll heller, och det är alltid roligt att fråga och prata om sånt som man inte vanligtvis håller på med. Mm. Och sen tror jag, utan att veta, att de tyckte det var rätt roligt att någon jävel som kanske hade hört talas om Ninas, men ställde frågor som de inte hade fått annars. Sånt som folk tar för givet, liksom normalt skidfolk.
Precis.
Och sen, alla hade ju varnat mig för Stina Nilsson, och hon är hem skulle gå, och inte hon inte, och journalisterna liksom avskydde ju henne, inte avskydde, men var ju livrädda för henne. Hon var ju hur bra som helst, vi pratade om stickning, allt möjligt. Det blev en bra intervju. Sebastian Samuelsson visste ju ingen vem det var, för han pratade också med, det blev en jättebra intervju. Han visade sig vara hur ödmjuk och trevlig, och det blev ett bra snack. Ja, men bland många, även Charlotte Kalla och så. Så det var jävligt roligt. Och därför håller jag med dig om att jag tror inte bara de är oförstörda, utan jag tror också att de är lite så fostrade att de är vanliga, hederliga, bra och trevliga människor. Lite som handbollsspelare så. Nej, men inte.
Ja, ja.
Fotbollsspelare blir ju nu, det finns ju alla sporter och det finns ju alla samhällsklasser och alla yrken och så. Såklart att vissa sticker ut, men de är ju curlade något så jävulskt och tjänar alldeles för mycket pengar ibland i alldeles så tidig ålder. Och då blir de också, ja, de lever i en värld i sina klubbar, oftast utomlands då, där man ska vara på ett speciellt sätt och man ska inte säga någonting och man ska inte få lov att tycka någonting och så vidare. Och det är klart att det blir ju inte alltid lika roligt att göra intervjuer med dem såklart. Och de är, för att de är ibland bara tråkiga jävlar.
Ja. Liksom. Så in till döden tråkiga. Ja. Man vet precis när det börjar inte ut. Okej, jag kan nu säga svaren redan.
Och det finns ju säkert i andra sporter också, men det är väldigt utbrett i fotbollen, tyvärr. Och jag tror även att de inom fotbollen som är väldigt fotbollsspelare såklart, det är ju mycket människor som spelar fotboll, men fotbollsspelare finns ju klart intelligenta, trevliga, ödmjuka fotbollsspelare också. Väldigt många, men ibland så tror jag att de på något vis stoppas liksom i sitt sätt att vara, för att de förväntas vara på ett annat sätt. Det ställs krav från annat håll. Lite tråkigt.
Ja.
Ja, så jag fattar att du gillar dem.
Vår för detta kollega Hans Linné, som dog för länge sedan nu, han sa alltid att det är jävligt konstigt, Olsen, sa han. När jag snackar med de här proffsen, utlandsproffsen, då är de helt annorlunda. Sen så fort de kommer till landslaget, då blir det liksom, nej, inte säga något. Då blir det som helt annorlunda. Så, sen, jag kan ringa han på måndag. Och då kan vi sitta och snacka en timme om allting.
Ja. Ja, det är intressant. Så är det. Men du är fast och nu är det ju VM, va?
Ja, det dröjer väl 2 veckor.
Och då är Norge med?
Ja.
För de är ju inte med nu.
Nej.
För då hade de ju vunnit allt.
Nej, inte säkert.
Nej, jag frågar ju dig. Det är en fråga, du som är expert.
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte de har vunnit allt. Jag tror också att de är på... Det finns en ny generation som inte tar allt för givet. Som inte bara viker ner sig och känner att fan, de är så överlägsna. Du vet, det är ju för något år sedan här på den så talar vi om... Jag tycker att Therese Johaug... Hon skulle tävla för sig själv. Sen kommer de andra göra upp. Det är inte så längre. De närmar sig. Och det ska bli spännande att se.
Du är inte bara filmvetare. Du är även skidvetare.
Oh ja. Nu är det är liksom sån. Det står ju ibland när man ser någon i tv. Som det står så är det den och den expert. Står. Inte på var. Bara expert.
Ja, men det är du.
Jag börjar tydligen. Har jag börjat bli det nu. Ja.
Det går ju inte att komma ifrån att det har hänt saker sedan vi poddade senast i ditt land. Och här ska jag ändå ge dig cred, för att du är väl den som i flera år har sagt att du tror att det finns en risk för ett inbördeskrig i USA. Och kanske var det så jävla illa att vi såg en start, eller åtminstone att... en uppenbar risk för att det här var ett tecken på att det är i fara. Det finns en risk. Alltså, vi pratar om invasionen av Kapitolium. Ingen kan ha missat det. Och det var efter senaste podden. Sedan Donald Trump på något vis hetsat eller hävdat att hans anhängare som hade samma stora skara skulle ta sig dit. Och jag vet inte vad han sa exakt, men se till... Så att
let's go, let's walk on over there, let's march over to the capital. I'll be with you. Och det var ju inte fege jävel, han åkte hem och tittade på tv.
Eftersom då, ska jag säga att Trump fortfarande hävdar att valet var riggat.
Riggat, dessutom sa han nu, we won this election. It was a landslide. Ja, nu, de har inte bara vann, det var en landslide.
Det som betyder för någon som inte förstår.
Ja, överlägsen att det var utklassning.
Ja. Och jag vet inte vad du tänkte när du såg detta. Jag följde det på CNN. De var ju helt, alltså de var ju verkligen i chock. De var inte så att de som satt där, expert, vetarna som satt där, var inte så att de direkt höll igen med sina åsikter.
Nej.
Det var att det drog sån vanära och skam över USA. Och det kan jag ju då hålla med om, att som de sa där också i de sändningarna på CNN, att det är ju här sånt, det är sånt här vi visar från små afrikanska stater och sånt, eller länder som vi sitter och hackar ner på och tycker att vad fan, har de ingen demokrati, kan de liksom bara gå in och röja i regeringsbyggnader och sådär. Men ja, men det är ju ditt land lite grann. Du vet inte vad du, när du såg det, vad tänkte du?
Ja, detta har jag varnat för hela tiden. Jag tycker det är lätt att se. Matar man en narcissistisk diktator på det viset som republikanska partiet har stöttat den här idioten, då slutar det så här. Han vill ju inte överlämna makten.
Nej.
Och vad jag tänkte på efteråt, man säger ju alltid att det är husvagnsfolket och sådana som bor ill så här som är hans största anhängare. Men detta handlar ju om, för vissa av dem var ju advokat och ägde företag, och en var ju invald i sin stats, han var ju i kongressen för sin stat. Så att det här handlar liksom om människor som hade viss utbildning, för jag hoppas i alla fall. Och sen tänkte jag att ja, lyckas de med det här, så kommer en man med målat ansikte, bara överkropp och en pälsmössa med två stora jävla horn. Han kommer bli vår ledare. Han blir den fria världens stora ledare. Herregud, tänkte man. Stackars oss.
Det mest otäcka har jag tänkt på så här i efterhand, förutom den här invasionen som ju, och också, vad ska vi säga, det fanns ju väldigt mycket människor där som var ute efter blod, vilket ju man har ju sett i efterhand. Det är ju fruktansvärda bilder på när de slår ihjäl en polisman. Men det som jag tyckte var så jävla otäckt i efterhand, det är ju ändå att man har sett, som du säger, vuxna människor som tycker att det var någon annan som gick in, och det var någon tomte som Agenda sett släppte fram, någon tant som verkar en pastor. Nej, men att det finns x antal, många miljoner som ändå tycker att ja, det här var valet är riggat och det här var helt rätt. Och jag vet inte, jag tycker ju att jag hela tiden när jag hör Donald Trump uttala sig, att han låter som en väldigt korkad människa. Han kan väl inte vara det om man har nått den positionen. Men för mig är det som att han, och då jämför med Barack Obama när han var president och andra presidenter, han låter som en, han låter, jag har hela tiden varit så fascinerad över att överhuvudtaget han kom till den posten och den makten och det landet, det var det de kunde släpa fram. Men vi får ju inte glömma att det finns ju jävligt mycket människor som står bakom honom. Och då det är kanske det som oroar mig mest någonstans. Det var jävligt många människor som stod bakom Adolf Hitler också. Det får vi inte glömma. Och sen i efterhand så kan man undra, hur gick det? Varför? Hur gick det till? Såg de inte? Hörde de inte? Visste de inte? Förstod de inte? Och det är klart att de frågorna kanske vi ska ställa oss nu. Vad är det den här typen av människor som tycker att han inte ljuger, de tror på honom, de menar att det var andra människor som marscherade in på Kapitolium som inte alls hade med honom att göra, och de gjorde ingenting dumt och det var ingenting som var fel. Och att någon skulle ha riggat det här valet medvetet i flera olika stater trots att det finns ett domstolsbevis på att de inte har gjort det. Vad är det någonstans tänker de människorna ändå, borde de ändå tänka att ja, vi tror på detta, det är sant. Och det är väldigt många miljoner människor som de tror att det är sant. Och det tycker jag är otäckt. Att de inte här och nu inser, för det har ju säkert en hel del gjort, men inte alla liksom, att ja, men det här är ju inte riktigt, så här beter man sig inte om man är ledare för ett land i demokratisk värld. Men då tycker de att nej, vad fan, alla är emot oss och han har rätt. Det är fan otäckt alltså.
74 miljoner röstar du på honom.
Nej, men tänk att det kommer fram en ledare i vilket demokratiskt land som helst, fritt land som helst, vilket du vill. Och så säger han eller hon att nu ska vi skjuta alla som har blå ögon. För att det är rätt. Och om han eller hon säger det tillräckligt många gånger så kan det sluta med det så att folk tror att det är så. Så gör vi det.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Jag säger att jag har nu kompisar i USA som säger, men nu är det lugnt, nu är det bara några dagar kvar sen. Men det är inte lätt. Alltså Joe Biden, när han börjar tillträda, då står han längst ner den där backen i Val d'Isère som i Tour de Ski de åker uppför. Där börjar han. Där börjar han i den uppförsbacken. För att många vet ju att allt var riggat och det är bluff och demokraterna har gjort det. Jag menar, det är inte bara så att han har antyckt det. Hans har ju stått och sagt, idioterna har ju stått och sagt att det här är, this is the biggest scandal in the history of the United States. Och säger man det till hur många gånger, då blir det ju en sanning ju.
Så många, en hel del sa i den CNN-sändningen, sa ju faktiskt det. Ja, är det här slutet på något? Eller är det som många befarar början på någonting nytt? Det vill säga när de rusar in där och ska... Sen är det ju, jag håller ju faktiskt med, sen är det ju många som säger att hur i helvete kunde det ske? Alltså vad är det som de inte riktigt förstod? Förstod de inte kraften i att alla dessa, trodde de inte att de skulle göra det, alla de här människorna? Visste de inte varför för knäppjökar som är? För att ja, allt man har sett i samband med Black Lives Matter och rörelsens demonstrationer, som på sina håll definitivt inte var fredliga, får vi inte glömma, så var det ju en helt annan uppslutning polisiärt, eller hur? Alltså det är ju...
Ja, jävla det kan skillnad. Man säga.
Så att jag, det är ju också, var det som, det var någon som sa att här i Washington så kan det ju någon råna kan ju sno en mobiltelefon från någon på gatan och sen 2 minuter senare är det 50 poliser och de gör, alltså du vet. Och att man inte kunde mobilisera på ett annat sätt så snabbare liksom. Och vara beredd på det. Jag fattar inte hur det kunde ske. Har du fått några reaktioner på det? Eller har...
Nej, men det är många misstänker att det var riggat.
Det också.
Att det var ett inside job, att många var med på det. Det finns ju bilder också på där någon polis står och vinkar in dem till en öppen dörr, och det finns ju bilder med en polis som tar selfies med de här, eller tar, han ställer upp selfies med dem.
Alltså där är jag så lite så, just där selfies, man vet ju inte vad som har hänt, men det är klart att är man omringad av 50 pers som vill slå ihjäl en och någon ska ta, så ja, vad gör
jag? Nej, det håller jag med om. Det var kanske det rätta att göra just det tillfället.
Det vet
vi. Det var ju en som lurade, de ju gick, han gick höger när alla de här i kongressen satt i vänster. Mm. Så de hann komma in undan skydd och sådär. Men det var ju inte, och vi ska inte glömma, 5 människor dog.
Ja.
Dog, alltså. Av olika anledningar. De fick en hjärtattack. Och sen någon som sa att någon hade en taser med sig. Och han kunde inte handskas med den. Så han sköt sig själv på pungkulorna med tasern. Och dog av en hjärtattack efter det. Man vet inte. Och hon, den där kvinnan som var där. Som hade lagt ut en massa skit på QAnon om konspirationer. Här vanliga om att Barack Obama, de dricker barnblod och så vidare. Hon blev trampad ihjäl. Hon blev ihjäl trampad. Och det...
Jag blev inte skjuten. Och polisen, jag tror hon blev det.
Ja, det var hon. Ja, men vem var det som blev ihjäl trampad?
Ja, hon blev ihjäl skjuten av polisen. Och en polisman blev ju som ihjälslagen, helt enkelt.
Mm. Mm.
Vilket ju är... Det är 5 människor dog... som kanske inte hade, åtminstone ett par av dem hade ju definitivt inte dött där och då liksom.
Nej,
om inte han hade manat folk till att gå dit. Och folk nu hade gått dit. Ja, det var ett sorgligt kapitel i USAs historia.
Det var man verkligen säga.
Det får man ju definitivt säga. Du, och sen dagen efter så var ju Annika Sörenstam där och hämtade pris av sin kille Trump. Och det blev ju ändå en hel del uppståndelse kring detta. Vissa som tyckte att det var helt okej ändå. Och andra som tyckte det var för jävligt. Jag känner, alltså du vet, ska hon, är det ett pris som Trump delar ut eller är det ett pris som hon har fått liksom av USA? Och sen så, ja men det kan inte vara så jättestora reaktioner kanske, men jag kan bara känna att för mig är Annika Sörenstam, har hon någonsin i vuxen ålder varit svensk? Ja, det är klart att hon varit, men du förstår att extremt amerikifierad.
Hon har inte uttalat sig, utan det är hennes man som skrev att Annika is a proud American.
Ja, ja, för mig har hon varit, ja det är klart att hon är svensk, men hon är ju... Det känns som att hon är väldigt mycket mer USA än Sverige. Eller?
Och priset är ju ingenting som Trump har hittat på. Han delar ut det som sittande president. Så att det är inte så att man på något sätt understödjer honom med att ta emot det av honom. Även om jag hade ju inte gjort det kanske. Men det var ett jävla dåligt valtillfälle, kan man tycka. Det var väldigt dåligt valtillfälle. Där Washington ligger i spillror i princip. 5 människor har dött. Och då åker man och tar emot ett pris i Vita huset. Jag menar, ta han, Bill Belichick, som coach och tränare för New England Patriots. Mm. Han har ju tidigare varit en väldigt Trump-vän. De har ju varit med och stått armarna om varandra och han har stöttat. Han fick samma pris. Han åkte inte och hämtade. Han har nu vänt ryggen av Trump. Och sa att det Trump gjorde var vedervärdigt. Alltså jag kan inte gå och ta emot ett pris av hans hand.
Nej, jag tror att Sörenstam kan vara lite Trump-vän också. Utan att ha någon slags belägg för det. Så det är bara vad jag tror. De har ju spelat mycket golf.
Har ju spelat golf ihop och sånt. Och det tycker jag är konstigt. För det vet ju alla. Vet att han fuskar ju. I allt, han fuskar ju i golf något så fruktansvärt.
Jo, men det finns makt, det är makt och pengar sådär. Ja, och sen å andra sidan kan jag känna att hon har fått ett pris som är ett fantastiskt pris, kan hon känna, som eftersom hon är så mycket i USA och mer än Sverige, att hon känner att det vill jag ha. Skitsamma vad som delar ut det så. Men ja, det var ett illa valt tillfälle helt enkelt. Och man hade ju kunnat säga att man var sjuk. Jag kan hämta den en annan gång.
Ja, precis. Kan vi ta det sen? Eller? Ja, det är det enda.
Ja, fy fan. Det händer mycket, Olsson. Herregud. Frågan är om det blir så mycket till handbolls-VM. Det drar igång idag, tror jag.
Vi spelar in idag. Ja, just det. När podden kommer ut så drar det igång.
Mm. Och
min... Sverige mot Tjeckien.
Nej, det blir inte Tjeckien. För Tjeckien har lämnat återbud.
Okej.
Och då har USA också gjort. Som skulle vara med. Det är VM.
Det är VM, ja.
Och de ersätts så här. Tjeckien och USA har lämnat återbud för att de har alldeles för många som är smittade.
Ja.
Och du hör ju själv. Och då ska de ersättas. Så ramlar det in lag. Så Sverige ska istället möta Nordmakedonien. Som är mycket bättre än Tjeckien för övrigt. I sin första match. För de har på något vis legat på rulle och samlar ihop sitt lag. Om de nu är friska vid testerna, det vet man inte. Och USA ersätts av Schweiz. Som jag tror är rätt mycket bättre än USA i handboll också.
Ja, det... Vad då ersätts av? Var de inte med från början då? Nej. Eller kvalar de inte in?
Nej. De har varit så närmaste, alla har varit närmaste ersättare då som de har varit liksom beredda på om lag skulle lämna in. Mm. Det är ju så utspridd den smittan nu att när det väl sätter fart i lag så blir det svårt och då får man liksom inte tillgång till den här bubblan och den matcherna ska börja snart. Så att, jag vet inte, det är ju... Det här mästerskapet är det ju klart tvek på att de ska... Jag tycker det är bra att man spelar och man tyckte det var bra att man kunde genomföra dam-EM till exempel och man löste det bra och sådär, men nu verkar det ju vara om två lag liksom är så pass åderlåtna att de inte ens kan vara med. Det är klart att då börjar man undra. Fast det är ju cashen ska in och money talks och sådär. Nu ska de inte ha någon publik som ju Mustafa, den internationella ordförande, han är fortfarande det, hade ville ha på, bara på Egyptens matcher, men det har man stoppat, har spelarna stoppat nu. Sverige har ju jättedåligt lag, eller jättedåligt, jätteorutinerat lag för alla som var rutinerade och har familj och sånt har tackat nej i stort sett alla, inte alla men många. Så och det är många som har tackat nej i det svenska laget på, av olika skäl, skador och smitta. Så det blev det annorlunda EM, eller VM på det viset. Men Sverige möter alltså inte Tjeckien utan man möter Nordmakedonien som har fått hoppa in. Det är lite som, ja.
Då hade inte, jag fick ett utskick från Viasat idag, missa inte handbolls-VM. Och så här är matcherna och då stod faktiskt Sverige Tjeckien. Då hade de
ja, men det blev ju klart precis i, nu. Ja, de hade missat det kanske. Så är det. Men jag, som sagt, när det väl är igång och så ska det bli kul att kolla även om Sverige har ett väldigt orutinerat lag med ny förbundskapten Glenn Solberg. Den ständigt solbrände norrmannen för övrigt på den tiden.
Ja, han var med i,
spelade i Barcelona och sådär. Han är ny förbundskapten. Så är det, Olsson. Jag tänkte på en annan sak som också är lite, har med lite politik att göra. Lite spaning är ju statsminister Stefan Löfven sa ju att, och det här kan vi också koppla till På spåret, men han sa ju liksom att nej men jag har aldrig köpt någonting på nätet.
Mm.
Då tänkte jag, nej, det behöver man inte göra kanske, men ska man inte ha gjort det om man är ledande,
alltså,
om man leder, alltså, är det... Det här handlar inte, det är inte som att säga jag har aldrig kört en grävskopa eller något sånt som man kanske inte behöver, men handla på nätet, är inte det, ingår inte det liksom i alla människors, i stort sett alla människors vardag nu för tiden?
Man kan tycka det.
Och så inte minst inte... på senare tid. Och dessutom är det ju så att det är ju detta som han och många andra människor, myndighetsmänniskor och säkert också politiker menar att folk ska göra, så att de som aldrig har gjort det tvingas göra det, de tvingas lära sig att göra det. Men det är lite som att säga, men han har väl, har han betalt räkningarna på nätet? Alltså det är ju lite, det är ju lika, det är lättare att beställa på nätet än betala räkningar. Men eller skickar han in såna här lappar fortfarande, så här bankgirolappar?
Han kanske går till Daglivs och går in och betalar med cash eller något sånt.
Men jag vet inte, ska inte det ingå i någon sorts livserfarenhet som man ändå bör ha om man är ledande politiker. Att man vet och har beställt någonting på nätet i 2021. Eller?
Jo, jag blev förvånad. Han är ju, jag vet inte hur gammal han är, men han är ju yngre än jag i alla fall. Och det känns som han inte, har han någonsin varit på nätet? Eller har han, använder han en dator? Ja. Eller?
Lite så någonstans blev jag, det är ju nya tider liksom på något vis. Alltså, ja. Nya. Det är inte ens att beställa någonting på nätet, det är väl inget nytt. Ska man inte vara en del av den, liten del av den världen någonstans? Jag vet inte, det kanske är helt fel.
Nej, men vad han sa var, jag tillhör den generationen som inte gör det. Men så tänker jag att jag vet faktiskt många i den generationen som handlar allt på nätet.
Ja, han är född 1957, gammal är man då?
Ja. Han är 60 någonting.
Ja, nej men vadå? Min mamma beställer på nätet.
Ja.
Och hon har börjat göra det nu för att hon tvingades göra det, för inte hon kunde gå ut. Och det är också en sak. Men nej, den generationen får också betala räkningar på nätet. Det låter som att man pratar om någonting som vore jättekonstigt. Alltså att jag, väl en sak om man har sagt, jag har aldrig spelat FIFA, tv-spelet. För det kanske man inte behöver kunna göra eller behöver göra, men att vara en del av saker och ting som sker på nätet i vardagen är väl fullständigt normalt. Det har inte så jättemycket idag att göra med generationer, alltså om man är 80-90, men ändå, det ska han väl kunna och göra, kan jag tycka.
Och i annat fall så tänker jag, om man nu tvungen skulle gå och köpa det, fanns det inte någon liten yngre deltagare i hans stab som sa, hör du...
Vi går in på nätet här, så ska jag visa.
På nätet, men kanske också kunde säga, fan, kan du inte sticka ner och köpa det här?
Jo, men det pratade vi om senast. Men jag tycker också att någon skulle kunna ha sagt till honom, du jag ska visa här, vi går in här.
Så
lägger vi in ett kreditkort här. Det var bra.
Nej, jag vet, det var bra du sa. Jag reagerade också så. Jag tänkte, har han aldrig beställt något på nätet? Det var ju spännande.
Jag tycker också att vi ska säga några ord om Thorleif Torstensson, som ju gick bort i covid-19. Thorleifs mannen. För att när jag var ung på 70-talet, då var det mycket sånt som spelades på grammofonen. Hemma hos mig. Och då var ju en sån slagdänga som heter Gråt inga tårar, som är en sån dansbandsklassiker, va? Det är det, får vi säga, klassiker. Ja. Eller hur? Du som är musikvetare. Och nu, han verkade alltid så jävla trevlig när man såg och hörde honom i olika intervjuer på TV.
Jag stötte på honom också i många sammanhang.
Men jag har aldrig träffat honom.
Den storyn kan du då att 1975 eller 76, jag vet inte när det var så populär, Gråt inga tårar, då gjorde jag en hel popsida om Thorleifs och den låten.
Ja.
Vilket...
Sågade du?
Nej. Jag älskar den ju och skrev att detta är... Jag tyckte att det här är typiskt sånt som man spelar i Louisiana, Texas. Det är precis den typen av musik som då får... Aha, så det är Doug Sam som har gjort den låten. Ja, då är den ju bra. Men var det Thorleifs, då var det skit.
Ja.
Lite åt det hållet var det. Jag försvarar den oerhört. Jag tycker fortfarande den är väldigt, väldigt bra. Men det blev alltså...
Har vi den?
Ja.
Oalala, sjöng man så. Ja, fin grej.
Nej, men den... och det blev ett jäkla liv. Det blev folk... Det var vissa som ringde till nöjeschefen och sa det, Mats måste ju driva... Det här måste vara ironi.
Mm.
Alltså det var så en på den tiden var jag ju inte filmvetare eller expert. Jag var en musik, jag skrev på. Ja, typ.
Ja.
Och en sån kunde jag absolut inte gilla dansband, men det var mycket jag gillade. Jag gillar vissa låtar med Flamingo-kvintetten också som var väldigt bra. Hade de blivit gjorda av, om den här låten hade gjorts av, när jag säger Big Sweet Sam från Louisiana 1957, så hade den varit en samlingsobjekt.
Nej, det är så här, Håkan Hellström nu idag, då hade det varit fantastiskt, tyckte man. Eller om han hade gjort Gråt inga tårar.
Nej, det vet jag inte.
Nej, men folk gillar ju allt han gör. Eller andra. Eller Ulf Lundell då?
Nej, han hade inte gjort det. Däremot så, tiden går ju. Jag vet, du har ett tag sedan jag hört av min vän Olle Jönsson, men han var ju med på Spåret förra säsongen. Och Fredrik Lindström och Luke, de slog nästan knut på sig själva. Fattar ni hur stort det är? Vi har Olle Jönsson i studion. Och då sitter jag där och bara tänker att ja, men för 25 år sedan då hade ni drivit med honom i era radioprogram och tyckte att det var skit och dansbandet ska ni inte...
Det var jag tyckte det var, Olsson, jag tyckte det var jävligt coolt också att det visade sig att han var jättepolare med Mickey D som alltså är trummis i Scorpions eller var. Jag vet inte om de finns kvar Scorpions, kanske de inte gör. Men...
Han var väl med i Motorhead?
Förlåt, inte Scorpions, ja. Men säger Motorhead, ja. Och som jag känner lite grann, en jävla skön snubbe, trevlig och rolig och bra, rätt så bra på fotboll också. Så de var ju superpolare.
Mm.
Det var lite häftigt tyckte jag. Men trist att han gick bort helt enkelt. Vi har haft lyssnarkontakt. Vi ska väl ta det nu Olsson när vi börjar närma oss de sista minuterna.
Jag vet att vilket det är väldigt mycket. Det är en käpphäst för mig. Att jag vet inte. Jag tror faktiskt de måste göra något radikalt nytt med På spåret. För jag tror de har svårt att hitta folk som vill vara upp. Jag får man läst, som vill vara med. Jag får man läst en artikel om det någon gång att folk är så rädda för att göra bort sig och det är så hög. Alltså, ja, de har svårt att hitta bra. Det är inte underhållande längre. Det jag såg i fredags, det var ett astrist program. Jag pratade gärna, han var med i Tederberg i Stockholm. Han var lite kul, han försökte lätta upp det. Men det är så trött och det är liksom så. Och Irene Pussa, tror jag hon heter, satt och sa, ja, jag kan ta frågor om det och det. Men inga frågor från innan jag var född. Jag tänkte, vad är det då för mening med frågor sport? Alltså det ska väl gå ut på allting. Men, och inga frågor om sport. Bägge burarna sa, nej, inga frågor om sport. Ingenting om sport. Ingenting om sport. Och det var två sportfrågor som var rätt lätta. Den ena var svaret Amerikas Cup, seglingstävling. Mm. Ingen av dem hade någonsin hört talas om den.
Nej.
Och den andra var mitt nia. De visade, du vet, en handbollsplan. Ja. De visade, och vad heter hon, Bella Guldén, var spel. Hon stod på sin position och sa, hej På spåret, vad heter min position? Mm. Det är klart, men...
Nej, den är inte jättelätt om man inte har...
Nej, det är jättelätt. Inte jättelätt.
America's Cup är ju för fan, det ska man ju ta.
Ja, de hade ingen aning. De visste inte ens... Jaha, de visste inte ens hur handboll gick till.
Nej.
Ja, så sa en, jag tror det heter gurkburk. Ja, men jag känner mig, vad fan? Någonting... Jag blir provocerad av hur man bara kan ta bort en så stor del av livet, samhället, som det är att nej, det tar vi bara bort. Det finns inte. Det är inte fint nog. Eller jag vet inte vad det är. Det är liksom det där, aha, fotboll. Ja, du menar när 11 gubbar jagar en boll.
Ja, jag vet. Ja, men liksom på lite Folkhälsomyndighetens inställning i början. När man på något vis, och jag gillar heller inte när man koketterar med det. Nu kan ju inte jag musik, vilket jag ofta säger, men jag har ändå lite koll har ju.
Ja, det har du. Du är ju ironiker där i den delen. Men detta dök upp på Twitter och det var så jag tog upp det. Men det var många som svarade sen och någon som kallade sig Café Lillan tyckte om ni glömmer väl inte när Niklas Wikegård inte visste att Drott kommer från Halmstad. Det kan jag också tycka kan vara en svår fråga om man inte är lite intressant, men man tycker att just Wikegård borde ha kunnat
alltså man veta. Han vet att Brynäs kommer från Gävle, så att, det borde man ju kunna kanske.
Och en Jonas Ragnarsson påminner om när Jesper Röndahl, det var hockeydummare, dumman visade tecknet för tripping.
Mm.
Och Jesper Röndahl svarade 2 minuter knäskydd. Alltså, men det är liksom, du, på tal om det, Jag var häromkvällen och käkade på en indisk restaurang här som heter Rasmoni. Det var ju han som satt vid bordet bredvid, kommer på nu.
Okay.
Så bekant röst som jag kände igen med fru och barn.
Ja, skulle du fråga honom om tripping?
Det var ju Jesper Röndahl. Ja, i alla fall så Linkan Poop tyckte ändå att det var lite kul när Elin Woods pappa, Thomas Nordlander heter han va, när han var med. Och som av en händelse dök det upp en golffråga. Han visste inte vad en bogey var.
Mm.
Nej.
Okej. Okay.
Och sen tycker då Jonathan Wik, han sa det att man kan då tycka sport är meningslös. Man menar fan allt vad vi sysslar med är meningslöst. Det kan man då till sig med samla skivor eller läsa böcker. Allting kan vara meningslöst, men det är bara sport som det är fint. Att inte
ja, jag vet. Man koketterar helt enkelt.
Ja. Man säger, är det några speciella frågor du inte vill ha? Inga frågor om Sverige överhuvudtaget. Eller vad som helst, det kan man inte säga.
Nej.
Vi efterlyste, varför efterlyste vi podden Baby?
Ja, vi pratade, det var jubileum senast. Det var ju mycket.
Ja, och nu har ju mamman lyssnar fortfarande. Anna-Karin Myhre meddelar att den gluten, hon är nu 4,5 år och heter Klara.
Ja.
Och det var när tv-laget spelade i Deje som ligger i Värmland. Mm. Eller?
Exakt, i Värmland.
Ja. Ja, då kom hon fram och hälsade på dig och presenterade den här lilla gluten. Och hon är inte ensam längre. Hon har dessutom fått en lillebror som dess som heter Jack. Mm. Det tyckte jag var kul.
Mycket
jag
trevligt.
Det är roligt. Ja.
Trevligt, du får fortsätta av det där. Cherokee Sickbauer är alltså ett namn som Henrik Leibrat hittat i en artikel.
Ja, en helt vanlig artikel det handlar om ett seriöst ämne. Det var någon som räkning eller något i Stockholm och sånt där. Men en av personerna heter Cherokee Sickbauer. Det är fan av mig, det slår Geronimo Åkerlund, han som gör alla lokal.
Och på tal om Stefan Löfven och inte handla på nätet, så Missy Svaner har kollat oss på film, som hon säger, första gången.
Ja.
Det som vi spelar in och som finns på YouTube. Och skickar hjärtan och tack.
Ja. Och så skriver de också, ni två alltså. Det tar jag som att det är väl rätt bra.
Hej Mrs. Svan. Och på den tröjan har skickat en rolig teckning som också handlar lite om det. När ett äldre par sitter vid tvn och mannen vill byta kanal för att han tycker det är tråkigt. Och frun säger, det här är ett Zoom-samtal med barnbarn.
Ja. Jag tycker att det är så roligt tecknat också, att sitta och pekar där och säger, vad fan är det här? Det här tycker jag är tråkigt.
Och sen har vi fått ett fantastiskt mejl från Mattias Karlmander, eller Karlmander, en av våra lyssnare som har varit med genom
ja, varit med länge. Han påminner oss om att vi utsåg honom till poddens första lärare.
Ja, första läraren Karlmander.
Ja, han gör ju den annan av mina käpphästar. Han gratulerar till 400 programmet och tycker det är för jävligt att vi inte uppmärksammas.
Mm.
Jag tycker också då att det sa redan när vi 300. Jag tycker det skulle varit, hade jag, men jag, man vet att journalistik sånt fungerar, men hade jag suttit någonstans och jag tror säkert att han, den där Eklund som tydligen gillar Ulf Lundell, om han gör sitt 50:e program, då jävlar ställer kultursoffan upp och det är morgonsoffa och han kan sitta i kulturveckan med han med de där glasögonen och säga, ja, hur tänker ni med podden och sånt där.
Men han ska ju mycket annat fint va, i Kalmar.
Ja, men nu är det jag som går igång. Ja. Jag tycker det är fint. Jag vet, du gillar inte det, men jag tycker det är för jävligt faktiskt. Ja, vad sa han mer då? Svårt att rangordna avsnitt och minnen från podden. Det är som att ranka den bästa låten. Men jag minns Ekvalls spaning kring vilken ordning klädesplagg tas på i omklädningsrum. Ja, han minns när Per Gessle var gäst och det krispiga höstvädret som dyker upp varje år. Han minns Olsons tandläkare i USA och när vi då utnämnde honom till poddens första lärare.
Ja.
Och sen är det också att Olsson sa i förra avsnittet att det känns som ni två känner många av era lyssnare trots att det aldrig gjort det. Så känns det även för många av oss lyssnare. Därför blev jag berörd som inte trodde var möjligt när du pratade om din mammas bortgång. Och likadant om vad som har hänt om fru Andersson. Jag läste Frank Andersson, fru Ekvall. Mm. Och bekräftar också fina ord om Frank Andersson. Hinner jag dra den? Han hade varit vår vän, första läraren hade varit lite på lyset. Han och Frank var i Malmö, öppnade en bar i Malmö. Kan ha varit champ, jag vet inte vad det är för bar. Han var inte otrevlig, tyckte han själv, men säkert sådär jobbigt snackig som man kan vara på krogen. Och Franks sällskap tyckte att nej, vad fan, du stick härifrån, du är för jobbig. Frank pallar inte detta. Men då sa Frank, nej, så då tar de stanna kvar. Han lät mig stanna kvar och prata, fråga på. Och han skrev dessutom att autograf och delade ut ett idolkort. Han var fantastisk.
Mm. Jag låter som Frankie Boy. Han är från Trellehulla, första läraren.
Ja, han undrar också, vad hände med Patrik Trelleborg Andersson?
Ja, det är en bra fråga. Det får vi ta en annan gång, för nu är tiden på väg att ta slut. Den är slut. Vi har gått över tiden på 401. Bra start på 400-serien.
Men han skriver apropå Trelleborg 3, jag bor inte där, måste påpekas.
Ja, det är viktigt.
Ja, det kan jag säga. Det hade jag också påpekat. All right, tiden gick fort.
Mm. Superkul att ni ville vara med oss. Vi ses i 402. Ja!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.